Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är avsnitt nummer 226 för vecka 37 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men god dagens.
God dag. Ja, det har ju varit en händelserik vecka, Henrik.
Ja, det har det varit.
Jag trodde, ska vi inte prata om min förkylning? Ja. Är inte det viktigare
än vad Henrik nu har? Jag trodde det var det som David syftade på.
Ja, precis. Vi börjar uppifrån och jobbar oss neråt i rangordning. Ja. Ja.
Nej, men berätta.
I onsdags kväll så gick vi och la oss. Inget konstigt, inga känningar eller någonting alls. Så. Mm. Vaknar och känner att jag har väl sovit, det är väl dags att vakna snart, och så frågar Maria bara, vad är klockan? Så då är klockan 2:08. Mm-hmm. Svarar jag. Och så säger jag, nu börjar sammandragningen kännas mer som verkar. Okej, okay. Jag startar verktimern app på telefonen, så okej, det är typ 1,5 minut mellan verkarna, det är nog dags att åka in till förlossningen. Och 1,5 timme senare så hade vi fått barn.
Ja, men vad trevligt.
Oh, jävlar vad snabbt.
Det var ju väldigt bra.
Att det gick med så tanke på. Också på att det tar en timme att köra till sjukhuset.
Ja, men jag tänkte precis säga det. Han är ens in på den tiden. Ja,
Google säger att det tar 1 timme och 6 minuter hemifrån till sjukhuset. Ja. Det tog 45 ungefär.
Ja, men det var okay.
Så vi var inne kanske 20 minuter på sjukhuset. Ja.
Fan vad galet.
En kvart, 20 minuter.
Grattis!
Ja, tack, tack. Valentin Henrik Sigvard Oskott.
Ja. Superfint tycker jag.
Underverket. Mm. Men då nu är jag bara några dagar gammal och inte riktigt fått ordning på all matsmältning och sånt där som...
Nej.
Lite små grinig just för tillfället. Mm. Och 1,5-åringen har också varit lite smågrinig idag, så det har varit en sån där perfekt dag.
Jaha.
Därför kom vi igång lite sent här också.
Mm. Ja, precis. Men det...
Sånt är det. Men nu när man inte längre behöver hålla sig beredd och köra bil precis när som helst, så kan man ta sig ett litet glas, någonting alkoholhaltigt på kvällarna. Ja, så här. Så nu, när jag fyllde år så fick jag en flaska whisky som jag inte öppnat än. Men jag öppnade den nu och sitter och småsmuttar på den. Mm. Och det är skönt att kunna göra så och inte bara känna att... Kanske behöver åka iväg när som helst.
Nej,
det måste vara lite jobbigt och så här, jag antar att man är det ett bra tag innan liksom, att man hela tiden är redo att dra iväg. Det måste
I över en månad så har vi varit mer redo, för man vet inte, det kan ju hända saker.
Ja, det kommer ju hända när som helst, alltså det passar ju aldrig bra, det får man ju räkna med. Alltså det är inte så här att jo, men nu skulle det, ja, där kom det igång. Utan det är ju bara precis när som helst på dygnet och vad man än gör.
Vi missar
ju... Går det så där snabbt att det tar 20 minuter. Ja. Då kan man fan klämma in det på lunchen till och med.
Ja, nej, det tar ju lite tid att återhämta sig och sånt där efteråt.
Ja.
Med beräknat datum födde man ju nästan aldrig på. Men vi missade med 3 timmar och 34 minuter.
Ja. Ja, för det var väl, var det inte typ så att dagen efter vi spelade in eller någonting?
Ja, vi spelade in på tisdagen och publicerade på onsdagen och så på torsdag då var det ju.
Ja, så
var det. Klart. Men det var ju natten där, det är ju liksom svårt med, det är ju mitt i natten.
Mm. Men då är det ingen trafik å andra sidan.
Nej, det var, vi mötte ju kanske en bil eller så, så det, ja, det var ju bra. Ja, och så sen så körde vi kapp en bil.
Ja.
Och på vägen över Stallbackabron som är ganska nära Norra Älvsborgs länssjukhus då, där vi skulle till, så ligger en bil framför och då fick jag sakta in och så, vad är det för folk som är ute och segkör sig mitt i natten? Sen kom jag på att just det är mina föräldrar som också är på väg till sjukhuset för att ta hand om ett och en halvtåringen då, medan vi in. Ja, just det. Så mötte vi bara upp dem utanför.
Riktad.
Ja, men tänker inte helt klart nej, den situationen. Men, nej. Och det var verkligen, jag förstår att det var ju nära. Mm. Det var så att man funderade under färden att vi kanske behöver ringa till en ambulans. Samtidigt så, de är ju lika långt bort som vi är från oss. Mm. Så att det, vi kör på, det funkar nog.
Mm.
Men det var lite... Ja. Det var lite påfrestande så, men då lite upp i varv och så inte tänker helt klart och så, vad är det för några idioter som är ute och kör så här? Mm. Ja, just det. Precis. Jag känner igen det registreringsnumret. Mm. Så vi bara mötte dem, körde fram till entrén till förlossningen och så bytte bil, eller ja, vi gick ur bilen, mina föräldrar tog båda bilar, parkerade sin bil och så tog de över våran bil som hade Edgar i sig då, så körde de hem till sig. Tog över.
Okay.
Ja, ja. Ja,
det, det var liksom skönt att slippa parkera.
Mm.
Och ja, ja, ja. Vanligtvis när man kommer till förlossningen så kanske man känner att man har lite mer tid på sig. Men ändå, när man kommer dit så är det jobbigt och det är liksom psykiskt, ett ganska psykiskt påfrestande tillfälle att vara någonstans. Och så ska man då hitta en parkeringsplats och man ska lyckas betala för parkeringen. Och visst, det finns appar i telefonen, men om man då inte råkar ha förberett sig. Nu hade jag ju den parkeringsappen. Men även om man har den så ska man tänka, så ska man hitta, vad är det för siffror, vad är det för fyrsiffrig kod då för att parkera här, och så ska man liksom på något sätt trixa så man ska lämna av någon som står och har jätteont vid entrén, och så ska man köra och parkera, så ska man gå tillbaka till entrén, och det var väldigt skönt att slippa det.
Ja, det är en dålig kombo.
Så mitt tips till folk som lyssnar på det här som ska ha barn snart eller någon gång i framtiden, ha någon som möter upp er vid entrén som bara tar över så ni bara kan gå in, lämna bilnycklarna och gå in.
Låt jag tänker sköta. Ju annars att det här är ju en affärsidé för fan. Någon borde ju starta en sån här valet parking liksom, en sån här parkeringstjänst utanför alla sjukhus.
En lite sån här exklusivare sjukhus som man kan bara
ja, det hade varit skitbra, du hade ju lätt betalat för det, eller hur?
Ja, ja. Alltså i den situationen, ja, då hade jag liksom gett vilka pengar som helst nästan för bara för att slippa parkera.
Ja, men man utnyttja utsatta människor. Det är en bra affärsidé tycker jag.
Man är ju väldigt målmedveten i den situationen. Alltså, det är ju bara, det är bara själva förlossningen som egentligen spelar någon roll.
Så att, ja, precis.
Det är därför också just förberedelserna är ju, blir ju väldigt viktiga. För att det är då man har tid att tänka på allt sånt som man inte tänker på när man ska åka iväg.
Nej, men precis. Och man kan, när allting är lugnt så kan man tänka, ja men det kommer man ihåg. Så, nej, det gör man inte. Vi hade väska i bilen, vi hade babyskyddet redan i bilen, allting fanns i bilen, det var bara att sätta sig i bilen och åka iväg. Vi behövde inte tänka på att ta med någonting, vi behövde inte komma ihåg väskan inifrån. Vi behövde i och för sig komma ihåg bilnyckeln när jag var på väg att glömma, men det hade jag märkt förr eller senare.
Ja, det hade du ju märkt halvvägs kanske.
Ja, typ. Men så det är ju också ett bra tips, liksom, se till att ha allting förberett och ha det i bilen innan. Ha det i den bilen som ni planerar att åka om ni har flera bilar. Det är och också så här, okej, vilken bil, om vi skulle behöva åka nu, vilken bil behöver vi åka med då?
Mm.
Och så se till att ha det i den bilen.
Ja.
Ja. Ja, allting gick bra i varje fall.
Kan ja, jättebra.
Vi, liksom, kan, den cliffhangen kan vi släppa nu när folk har suttit där. Ja, men hur gick det då?
Ja.
Ja. Ja, nej, men det är en jättefrisk liten pojke.
Mm.
Härligt att höra.
Mm. Ja, det är underbart.
Jag däremot inte frisk. Kan vi prata lite om mig?
Ja, nu kan vi, nu är det din tur.
Ja, precis.
Jag har varit förkyld i en vecka. Mm. Är inte det ganska, är inte det too much?
Jo, det är det. Är...
Det låter alltså, lite som att du har en så kallad man cold.
Mm. Ja, men jag är lite man cold-aktig av mig. När jag är förkyld, då tycker jag verkligen att så här, alla ska bara stoppa allt de gör, typ ta ledigt från jobbet för att gå hem och vabba mig. Mm. Typ okända människor ska bara, jag vet inte, stanna allt och tycka väldigt synd om mig. Ja. Det är sällan folk gör det när man är vuxen.
Sant.
Ja. Folk bara säga, "Åh, är du förkyld? Vad tråkigt."
Mm. Ja, alltså, jag är inte ens där, utan mer ja. Synd för dig.
Typ, det är bara information.
Ja. Ja. Ja,
ja. Ja, nej, men jag missade ju den här festen som jag och David skulle ses på, men du var där som jag förstår.
Jajamän.
David. Var det kul?
Det var jättebra. Var
tycker
du
lite osolidariskt av David bara att gå även om Frida är så sjuk.
Att inte vara sjuk själv.
Mm. Ja.
Men var du på föreläsningen i söndags?
Det var jag.
Ja.
Jag borde ju verkligen bara ha stannat hemma, kände det innan jag åkte, men samtidigt ville jag inte missa det. Det var ju Susan Gerbic och vad heter han andra?
Mark Edwards. Edward heter han. Ja. Mm.
Som var här från Kalifornien och höll sitt föredrag som de pratade om helt olika saker egentligen, men det var väldigt intressant. Jag tror att det livestreamades någonstans.
Ja, någon. Det finns ju på Facebook också, va? Tror jag man kan se bitar i alla fall av de här föredragen.
Men det var jävligt intressant. Jag tänkte tipsa om det projektet som Susan håller på med, och det är ju Guerrilla Skeptics of Wikipedia Project. Och vi kommer länka till den Facebook-sidan också. Och det handlar om egentligen är väl bara att försöka se till att Wikipedia-sidorna som rör de ämnena som vi skeptiker är intresserade av, att de är uppdaterade och korrekta och väl utförda, helt enkelt.
Och det är jättebra.
Och det kan, ja, och hon förklarar så himla bra att det är så här, alla går in på Wikipedia. Alltså, oavsett om man är skeptiker eller om man är flummare eller om man är ingenting, om man bara vill ha information. Ja. Så genom att ha bra sidor så kan man faktiskt vinna över folk.
Ja, ofta pekar ju Google dit som första alternativ också, eller i alla fall väldigt högt, så att det spelar ju stor roll. Nej, jag fick ju veta det, jag visste ju inte det innan, men både Susan och Mark var ju med på festen i lördags.
Ja, precis.
Så jag var ju inte med på föreläsningen eftersom jag skulle åka hem och jobba, men jag hade ju då möjligheten att prata med dem där väldigt länge istället. Så det var ju väldigt givande. Så det var ju väldigt fascinerande. Mark till exempel, Mark Edward då, är ju mentalist och har alltså mer eller mindre lurade in sig till att bli en av de mest uppskattade mediumen i USA vid ett tillfälle. Så han kom upp sig väldigt högt i rang och jobbade med väldigt så högprofilsgrejer och utsågs av vid något tillfälle av 1400 olika såna här medium inom såna här telefoniaktig tjänst, och så var han en av topp tre där. Så att han, och enbart för att exponera dem då för de bedragare de är. Så han är en väldigt, väldigt intressant och fascinerande person. Susan definitivt också. Så att det var väldigt
kul. Men de snackade om det, just det här med att avslöja medium och så. Ja. Att de har jobbat ihop med New York Times nu, någon skribent där.
Exakt.
Och den artikeln kommer ju komma ut någon gång under hösten, hoppas de.
Ja.
För den är liksom färdigskriven. Det handlar om är att ett medium, de vill inte säga vad han hette, för att han vet inte om än att avslöjad.
Det lät på dem i alla fall som att det här kommer vara någon vi har hört talas om.
Ja, jag vet inte, jag fick lite dubbla, jag vet inte om det är någon som vi har hört talas om.
Det kanske är någon som känner i USA, men han
ja,
var känd
precis.
I alla fall.
Ja. Ja, men det är ju någon som är stor där som håller på väldigt mycket med hot reading.
Ja.
Och det är ju intressant, för att det är ju lättare att avslöja än cold reading.
Ja, precis.
Och som tydligen har använt sociala medier för att ta reda på info om folk.
Ja, exakt.
Så det de gjorde var ju att sätta upp fejkade Facebook-profiler om sig själva. Där de då var ett gift par och de hade förlorat någon son eller vad det var för någonting. Och de lät andra personer skriva de här Facebook-sidorna så att de själva skulle inte veta någonting om det, för att annars så kan tydligen medium säga i efterhand att men jag märkte att ni tänkte på de här sakerna och så jag läste era tankar.
Ja.
Så för att mediumet inte ska ha någon ursäkt när han blir påkommen så visste inte de själva vilka karaktärer de skulle föreställa.
Smart.
Så de gick dit, han går fram till dem och börjar säga, vem är Buddy? Och de bara, vem är Buddy? Och Susan typ, men är inte det vad din pappa kallas? Och Merit bara, är inte Buddy eran hund? Och bara, ja, just det, det är ju. Så att han sa ju allt det som stod på de här falska Facebook-sidorna. Så han är ju busted som fan. Så det blir väldigt kul att se när den här artikeln kommer ut. Då kommer vi självklart ta upp det. Så alla måste dela den som fan, så att de kanske gör fler såna här grejer.
Definitivt, det var väldigt välgjort. Så vi får se när det kommer ut. För jag hoppas att det kommer ut i alla fall. Men
yes.
Nej, men så det är trevligt.
Spännande. Den här galningen Trump har ju uttalat sig igen. Nu är FNs general någonting. Precis. Och det var väl hans första tal i generalförsamlingen. Och han uttalade sig om att USA skulle kunna förstöra Nordkorea. Och våran utrikesminister nämner någonting om att han kan faktiskt ha brutit mot FNs grundstadgar i det här talet när han säger så. Man har bra jobbat där. Foten i klaveret direkt igen. Men jag har liksom tittat lite på andra artiklar. Det verkar inte, alltså BBC-artiklar och sånt där verkar inte nämna det. Nej. Jag har skummat igenom två artiklar. Det var BBC och det var någon annan.
Men det hände ganska nyss, va? Eller?
Ja, det var väl typ idag.
Jag tror det.
Stoltenberg uttalar sig om att det är väldigt hårda ord och hårt uttalat sådär. Men vad jag såg i den BBC-grejen stod det ingenting om det som Margot sa.
Ja.
Jag tycker det börjar gå lite långt med de här, alltså, hetsen mot Nordkorea och hetsen från Nordkorea. Det blir lite
men
så här,
vi har liksom, det är sandlådestadie på det. Vi har två barnsliga... idioter med kärnvapen som håller på och slänger käft med varandra. Det känns så där tryggt liksom.
Ja,
men speciellt när det börjar, nu har det liksom, snacket börjat gå så pass långt att det är så här, vi kan döda er. Vad blir nästa grej då? Det blir ju så här, till slut har man ju skjutit fram positionerna så långt att någon måste göra någonting, för att det blir bara löjligt att fortsätta säga samma saker om och om igen.
Och vi säger så här, om någon hade kommit fram till er för några år sedan och sagt att Ryssland och Kina kommer att framstå som lugna medlare, som de liksom vettiga parterna i den här konflikten. Jag hade ju trott att den personen var galen.
Ja,
om någon hade sagt Donald Trump kommer att vara president, då hade jag bara, men du går hem och tar din medicin och var tyst. Ja, fan vad sjukt. Har ni hängt med i kyrkovalet någonting då?
Bara att det gick dåligt för SD.
Sossarna gick väl bra.
Ja,
sossarna gick det bra för. Och sen så var det något partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan som jag inte riktigt vet vad de står för i övrigt.
För det första inte varför politiska partier ska vara med.
De flesta partier håller ju med.
Vilka andra organisationer har partipolitik på det här sättet? Man röstar på politiska partier. Vi har sett, vi pratade om det här senast, att det är väldigt många som håsar det här, säger att nu måste vi gå och rösta för en fri kyrka. Och jag har sett det på Instagram och på Twitter och på Facebook, väldigt många vänner som, nu ska vi rösta, liksom inte nämnt någonting om det. Och sen så kom en annan bekant på Facebook och sa, det här är så underligt, för samma människor som har propsat och pratat om att man ska gå ur kyrkan och liksom allting, så här, och står nu och liksom predikar för att man ska gå och rösta i kyrkovalet. Jag hänger inte med.
Nej.
Och det finns ju en poäng i det. Helt plötsligt så är det aktuellt och viktigt.
Nej, men jag vet. Jag tycker att det är jättekonstigt. Jag känner ju inte att den sidan har setts, eller det argumentet har inte lyfts överhuvudtaget någonstans. Utan det är ju bara... liksom de som håller på SD och sen de som är emot SD. Det är de sidorna som har funnits. Så det är liksom, är man emot SD, då är det självklart att man ska gå och rösta, man ska tycka att alla ska rösta. Jag är verkligen ingen SD-are, men jag förstår inte varför man ska rösta i ett kyrkoval om man inte är kristen. Jag fattar inte det. Jag tycker inte man har där att göra då, ärligt talat. Varför ska man hålla på att bestämma om vad som ska hända inom kyrkan om man inte är en del av den andliga organisationen?
Som vi pratade om lite innan, jag förstår på sätt och vis tanken att det finns någonting tilltalande i när man hör det proklameras att vi för en demokratisk och öppen kyrka. Kyrkan ska finnas tillgänglig för alla. Mm. Ja, absolut. Nej, men visst. Men det är fortfarande liksom partipolitiken där. Och är du inte aktiv i kyrkan annars, så ska du inte lägga dig i.
Nej, jag tycker inte det heller. Och jag såg ganska många som i någon Facebookgrupp som jag är med i, så blev det en diskussion om det här. Och då var det väldigt många som skrev, eller det var en ekonomisk fråga. Mm. Det var någon som sa, oj, kolla vad mycket pengar man kan spara om man slipper kyrkoskatten, om man går ur kyrkan och sådär. Mm. Och då var det väldigt många som reagerade starkt och var så här, ja, jag är faktiskt inte heller troende, men jag tycker att det här är solidariskt och man ska ställa upp och det går till välgörande ändamål och bla 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 bla.
Ja, det gör det ju, men inte tillräckligt mycket, inte tillräckligt bra, det är för mycket annat.
Mm. Nej, men jag läste någon artikel av Christer Sturmark där han skrev, den var några år gammal, 4-5 år tror jag, men där skrev han att 20% av Svenska kyrkans pengar går till välgörenhet. Mm. Så resten gör ju det så, inte.
Ja, nej, men, och det stämmer ju, det folk säger att kyrkan har bistånd och välgörenhet. Ja, det har de. Mm. Alltså, det är ju inte fel påstående. Men,
nej,
de
men de får
använder
också
så mycket av de här pengarna
skattemedel.
Till annat. Ja, precis.
Ja, och de får mycket skattemedel på olika sätt som gör att
det är inte berättigat, men tekniskt sett är det ju det påståendet rätt.
Mm. Nej, men jag blev lite ledsen när det var att det blev den här stämningen att om man har gått ur kyrkan, då är man en svikare som inte bryr sig om folk. Mm. Alltså att man ska vara kvar oavsett om man är troende eller inte.
Jag vill ju påstå att jag bryr mig. Jag visar ju mer att jag bryr mig när jag har gått ur.
Ja, för det blir det en passiv pengar till olika organisationer, men då väljer jag ju.
Men det är så passivt att säga, nej, men om jag behåller min kyrkoskatt så behöver inte jag aktivt göra någonting, för då sköter kyrkan det. Jag betalar min skatt, för den har jag inte tänkt på, den har jag alltid betalat.
Mm.
Så behöver inte jag göra någonting.
Ja.
Då sker
det
automatiskt.
Det är en sån grej som folk tänker också, att då har man det i ryggraden med sig att ja, men jag gör ju något bra, för jag har ju kvar min kyrkoskatt. Mm. Liksom. Mm. Jag köper inte det alls.
Nej, den är ju till för att driva fram kyrkans agenda. Och kyrkans agenda är ju inte primärt att hjälpa de som har det svårt. Så att...
Nej, det är bra för deras image att göra lite sånt.
Det krävs ju. De gör ju ungefär så mycket som krävs inom det fältet för att man fortfarande ska kunna bibehålla den imagen. Men utöver det så gör de ju inte det.
Nej.
Så att, ja, det är svårt.
Och det är liksom som vi snackade om tidigare här, att de försöker muta ungdomar med gratis resor för att de ska konfirmera sig och så vidare. Jag menar, är det också välgörenhet eller vad är det för någonting? Ja. Jag tycker väl att de pengarna kanske kan hamna på något bättre ställe.
Ja, definitivt.
Mm, ja, precis. Precis när vi ska sätta sig här ner och spela in så fick jag en notifikation på min telefon från Twitter som sa att giftfria barn har twittrat någonting för första gången på länge.
Mm-hmm.
Så jag klickade på den och så, giftfria barn, det här ringer bekant någonstans i bakhuvudet att det är någonting. Och det är med två screenshots egentligen. Den första står det så här på: jag har egentligen ingen misstänkt tanke om att min dotter, snart 2 år, har mask, men på grund av att hon gått upp dåligt i vikt så skulle jag vilja behandla henne, citat, ifall att, slut citat. Vi har också parentes, vi har massor med vårdkontakter och så vidare, så vi gör allt vi kan på andra håll. Behöver inga andra tips, slutparentes. Finns det något naturligt sätt att behandla på? För jag vill absolut inte ge henne läkemedel eftersom det inte finns, egentligen inte finns några indikationer på att hon skulle ha det.
Okej.
Logiskt.
Ja. Och svaret är så här. Jag vet inte varifrån svaret kommer eller var frågan är ställd och vem det är som svarar. Vissa parasiter kan vården inte upptäcka. Men om du verkligen vill kolla upp henne på djupet kan jag rekommendera att gå till Ulf Kilman på Kilman-institutet. Vi går just nu där med min dotter som är 4,5 år och han har hittills upptäckt och behandlat henne för en bakterieöverväxt i tarmen samt en parasit. Han använder örtpreparat. Det kostar men känns väldigt bra.
Men känns väldigt
bra. Det är det viktiga. Ja. Känslan efter.
Placebo brukar kännas bra. Det är lite,
ja, och 4,5 år. Eller 4,5 år.
Som man brukar säga.
Precis. Man får väl inte behandla.
Nej.
Nej.
Som man barn. Nej. Så ja, om det är någon som
anmäl.
Ser vem det är som postat det inlägget, så rekommenderar jag att gå och anmäla.
Ja, det där är ju oavsett. Alltså att,
man kan väl anmäla honom ändå?
Ja, det där är ju enligt uppgift då, från någon på Twitter, så behandlar ju han barn under 7 år.
Ja, ja precis. Det här kontot Giftfria barn då, som har skärmdumpat dem. Jag ska se om jag får reda på något mer där.
Ja.
Det är väl bra om fler gör det.
Ja, definitivt. Mm. För det där är ju allvarligt. Jag menar, man ska ju inte hålla på och ge massa örtpreparat som är helt okontrollerade till barn. Det är tillräckligt illa att man ger det till
det
större barn.
Det finns en anledning till att det är olagligt. Mm. Också.
Ja, men exakt. Det är god anledning.
Alltså, Big Pharma också, vill ha sina pengar.
Och just ja, det här. Vissa parasiter kan vården inte upptäcka.
Ja.
Nej, men någon skojare som sitter och blandar oregano med svartpeppar kan det, eller?
Parasiter. Precis. Som säljer örter till barn, de kan man upptäcka i alla fall.
Ja. Och vad har de här föräldrarna för någon kontroll på det?
Ja.
Alltså, hur vet de? De litar mer på den här enskilda bra, galningen som håller på med örter än hela vårt vårdsystem.
Mm. Ja, vårt känns ju bra.
Vårdsystem har fel. All forskning och all kunskap som vi har idag har fel. Mm. De kan inte upptäcka det här. Men den här lilla galningen här borta... Nej, kan vi gå vidare och börja bli mer och mer irriterad.
Och vi ska börja i EU-domstolen som nu har givit en italiensk bonde rätt efter att han har gått emot lagarna i Italien och odlat genmodifierad majs på sin mark. Italienska myndigheter hävdade att sån majs eventuellt skulle kunna äventyra människors hälsa, vilket naturligtvis är nonsens, och EU-domstolen höll med om det.
Ja, det var ju bra ändå.
Ja, det var bra. Så det går ju åt rätt håll. Det är, just sån här genmodifierad mat inom EU är en väldigt svår fråga, men tydligen så finns det stöd hos EU-domstolen i alla fall, så skönt. Över till Kanada då. Kanadensaren Erwin Snidnitz, tror jag.
Lätt för dig att säga.
Nej, Erwin i alla fall, han litar inte på traditionella universitet. Så när han hittade Kings Lake University så blev han väldigt nöjd eftersom de tyckte samma syn på högre utbildning som han själv. Man behöver ju inte syssla med sådana här petitesser som faktiska, ni vet, föreläsningar, prov och sådana här grejer, utan för $8,100 så får man ju en examen rakt i näven då. Mm. Nu är dock Erwin lite sur för att han har fått reda på att hans examen är värdelös. Så att, ja, jag vet. Bara, den som var så dyr, men ja.
Och vänta bara tills någon berättar för Erwin att man kan göra likadant gratis.
Ja, men precis. Det. Ja, det är fantastiskt.
Jag precis, skriva ut ett eget diplom bara. Mm.
Ja, ja, men det Thunderfoot University finns väl som man kan liksom få.
Jag brukar ju säga det, och det tål att repeteras, att det är ju inte hur lätt som helst att bli diplomerad homeopat. Man måste ju exempelvis ha rätt Word-mall installerad, brukar jag säga.
lite mer lättsamma nyheter. Skottlands äldsta snöfläck håller på att smälta.
Mm-hmm.
Japp.
Okej.
Okay. End of news.
Bra info.
Den kanske till och med smälter nu i helgen faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Så då vet vi det. Den republikanska senatkandidaten Roy Moore fick nyligen i en intervju frågan om homosexuella ska avrättas. Han var osäker. Jag kan säga att det finns kanske inte så mycket mer att tillägga om det politiska läget i USA än så.
Fy fan vad läskigt.
Han har täta kopplingar till en sån här extrem pastor. Som då propagerar för att homosexuella ska avrättas. Och då frågade en reporter honom ifall han tycker det. Och han var inte helt säker på det. Helt jävla sanslöst faktiskt. Något annat som är sanslöst. Vi går vidare till Sverige. När YouTube-stjärnan Felix Kjellberg, också känd som PewDiePie, nyligen använde N-ordet i nedsättande ton, eller ja, hur man nu skulle kunna använda det på något speciellt positivt sätt, i en livestream när han satt och spelade. Så var det självklart då vissa som trädde fram och försvarade honom omedelbart. andra vita män då, inte helt chockerande. Men inte alla. Spelutvecklaren Campo Santo, som bland annat ligger bakom det väldigt vackra spelet Firewatch, begärde direkt att YouTube skulle ta ner Kjellbergs genomspelning av Firewatch, vilket de också gjorde. Så att ja, det är väl bra att det finns spelutvecklare med ryggrad.
Ja, absolut. Frida, det går bra för dig att göra majonnäs när du har mens.
Okej.
Vad det är utrett.
Vill du veta det så.
Förlåt. Jag blir lite nyfiken faktiskt. Ja, berätta mer.
Eller hur? Det är tydligen så att i Madagaskar så finns det ganska mycket myter och missinformation om kvinnor och kvinnors funktioner. Och det har en av de här grejerna har tydligen varit att man får inte göra majonnäs när man har mens. Men en scoutledare och forskning, vad heter science teacher, naturvetenskapslärare, försöker nu liksom gå ut och motbevisa de här idéerna som finns då.
Och genom att bara låta en kvinna med mens göra majonnäs. Ja.
För först läser jag den så här, så att, som att de trodde att det på något sätt skulle miss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Slyckas. Om en kvinna som har mens försöker göra mer så bara går det inte. Det blir inte majonnäs av det.
Så exploderar.
Oljan och äggen
vispar.
Det blandar sig inte. Vad konstigt.
Nej.
Ja, nej, men det är skönt varför att det finns människor som går ut och försöker säga att både pojkar och flickor ska veta sanningen eller liksom ha fakta om det här.
Det finns så mycket konstiga sådana där. Alltså när jag var på bar, då var det också, så stod det någon stor skylt vid något tempel att om man var tjej eller kvinna och hade mens, då fick man inte gå in där. Mm. Och det kändes så himla... Alltså, vilket århundrade är vi på egentligen?
Och det mesta sånt här är just riktat mot kvinnor.
Ja, precis.
Jag vet inte om jag har berättat det här, men jag har ju vi har en kompisfamilj där de har... pappan i familjen fick jobb i Kina för ganska många år sedan nu, alltså 7 år sedan typ, 7-8 år sedan var de där. Så deras första barn föddes där då, som är lika gammal som våran äldsta son då. Och då är det i alla fall så att då fick mamman då veta väldigt fort av andra i deras närhet att det finns ju väldigt många just såna här, alltså princip såna här grejer även där då, som till exempel då att man får inte lämna bostaden med barnet under första månaden. Och de är helt säkra på, i alla fall var det så där då, jag vet inte om det här är regionalt eller om det gäller för hela Kina. Enligt dem så gäller det för hela Kina, men jag vet inte det själv. Men, och då är det liksom lite så att om det händer någonting med barnet när de blir äldre och man lämnade bostaden med barnet första månaden, så skyller man på det och säger att ja, men det var ju för att du lämnade bostaden med barnet så tidigt. Så att du väntade bara 2 veckor. Ja, inte så konstigt att han fick autism.
Nej, och jag menar, vilket barn händer inte någonting
ja.
Med, eller alltså någon gång, att man behöver besöka sjukhuset någon gång, att man bryter ett ben mm. eller att någonting händer.
Ja, och då är det den här, men precis som vi sa, att alltså, då är det ju kvinnans fel såklart. För att det är hon som ska ja. Vara hemma med barnet första månaden, och är hon inte det så är det hennes fel att det blir fel.
Så att, gud vad töntigt. Ja,
det är en av flera såna här konstigheter som fanns det. Ja, till andra konstigheter då. Sverigedemokraterna lämnade in en motion i Stockholms landsting som syftade till att ge landstingets barnmorskor samvetsfrihet och möjlighet att inte vara delaktiga vid aborter. Motionen röstades riktningsvis ner då. Att SD inte respekterar kvinnors rätt till vård bör dock förvåna ungefär kanske noll personer då.
Mm.
Annan liten märklighet här från Sverige. När barnunderhållaren Pidde Pannkaka, eller Petter Hedvall som han egentligen heter.
Vänta nu.
Jag
hade okej, jag har inte. Barn i olika åldrar, men har inte hört talas om den här.
Nej, det hade jag heller inte gjort. Men nu har fler hört talas om Pidde Pannkaka än hur det var innan, kan jag säga. För när han nu senast då skulle underhålla ett gäng barn och föräldrar, så bad han alla mammor sträcka upp händerna i luften. Och när alla mammor hade gjort det så sa han: så där ja, nu hamnade rattarna på rätt ställe.
Nej.
Jo. Och då var det en mamma som reagerade på Facebook, och då bad Hedvall då om ursäkt, men arbetar då av den här sedvanliga punktlistan med att han menar inget illa, egentligen är han en bra kille, det är mest synd om honom och så vidare och så vidare. Säga vad man vill om oss män då, men att ta ansvar för våra egna handlingar, det är vi ju inte världsbäst på, ärligt talat. Och det här är väl en typisk sån grej som kanske speglar det ganska bra. Och även den här PewDiePie-grejen är egentligen så exakt samma sak.
Man kan säga att oj då, det Pidde Pannkaka.
Ja.
Jag vet inte om det är min feber eller om det var väldigt kul.
Det är nog fel. Men nej, men det, och det grejen är den att, och det var någon som skrev det också, för jag läste det nämligen i samband med det här, det var någon som la upp den här länken då till den här nyheten i mitt flöde, och det var ingen som jag kände som hade kommenterat då, men det var på någon av nyhetssajterna i alla fall, så var det någon som hade skrivit en kommentar om att de hade sett samma typ av retorik från exempelvis Mora Träsk, och det har jag också gjort. Och jag har också reagerat på att det är jätte, alltså det är väldigt sån här rå, alltså råa ord och så här ibland, alltså det är jättekonstigt. När man går på såna här grejer med sina barn så förväntar man sig inte att höra sånt. För att barnen blir ju mest så här, de förstår ju inte vad han säger, vad pratar han om, vadå tuttarna på rätt ställe.
Nej, det är väldigt konstig för, grej att säga med den publiken.
För just, alltså nästan ordagrant precis det här som han sa, har jag varit med om att de har sagt på en Mora Träsk-konsert.
Mm.
Jaha.
Ja. Och exakt samma skämt alltså.
Men
så att
kopierar det, allt.
Det är jättekonstigt, jättemärklig grej att liksom köra med på en barn, alltså konsert.
Men har de fått skit för det då?
Det vet jag inte, och jag var ganska ung när jag såg det här, men jag reagerade på det då att det här var jättekonstigt. Men det var, jag var kanske 15 eller något sånt där. Men
jag vill inte säga det här som ett försök till att ursäkta det, men det var en annan tid förr.
Ja,
men vi reagerade inte så på det. Vi har blivit mer medvetna om det. Och om man skämtade så här, som Mora Träsk, det var länge sedan de redan var gamla.
Ja,
de
visst.
Kommer från någonting där, alltså skämta över barnens huvud och ta in den vuxna delen av publiken, det funkar ju.
Mm.
Och så här gjorde de. Och vi reagerade inte på det då.
Mm.
Med all rätt reagerar vi på det nu. Och det var fel då också.
Men sen blir det också,
men vi reagerar inte på det. Men att kopiera det och att inte ha finkänsligheten att se att, men det här funkar inte idag.
Mm. Och sen var det som jag också reagerade på när jag såg det här, var ju att det var ju ingen som tyckte att det var speciellt kul. Det var inte så att publiken vältrade sig av skratt och hade svårt att andas efteråt för att det var så fruktansvärt jävla roligt sagt. Det är ju inte någon toppenhumor på något sätt, men nu när vi har sociala medier så tror jag också att det blir lite mer det här att folk kanske reagerar ungefär lika mycket, men det tar spin på ett annat sätt, att få andra få reda på det. Det blir mer av en gruppreaktion än vad det blir om någon, för att man, förut, hur var det då? Ska man sätta sig då och ta reda på vad deras kontaktadress är och skicka ett brev? Det gör man ju inte. säga att kära Mora Träsk. Alltså det gör man ju liksom inte. Utan, men här kan man skriva, jag var på det här idag, han sa så här. Och då blir folk så här att men det här är ju inte okej. Och det är på något sätt bra också. Alltså just att det blir ju självkontrollerande på många sätt. Jag tror inte han kommer använda det här inom citationstecken skämtet igen. Så att vi får se.
Ja, precis. Efter orkanen Harvey som gick, vad säger man, gick bärsärkargång på Floridas kuster, så spolades någonting upp på en strand som ser ut som något slags urtidsmonster. Och,
vad är det där?
Det är precis det som är grejen. En Twitter-användare som heter Pretty Desai såg den här och la upp en fråga på Twitter. Okej, biologer, vad är det här? Och en... min hjärna har lagt av. Vad heter eel på svenska? Ål, tack!
Ål.
Ålexpert som heter Kenneth Teague som tror att det är en fangtooth snake eel. Och det namnet... Fangtooth snake eel, det är jättebra. Men han säger också att det skulle kunna vara en garden eel eller conger eel.
Okej.
Då fick mig att fundera så här. När de här ålarna fick sina namn och vilka personer det var som namngav dem. Ja, men det är en trädgårdsål.
Ja.
Och conger eel vet jag inte ens vad det är. C-O-N-G-E-R. Men det låter inte så farligt. I varje fall så är det någon... Ja, men titta, det där är ju helt klart en fangtooth snake eel.
Ja, nej, den ser riktigt jävla creepy ut faktiskt.
Oh ja.
Men, ja.
Ja, det ser ut som en säck med tänder. Ja. Jätteäcklig.
Ja, men någon slags urtidsmonster. Ja. Men det fick mig verkligen fundera på över hur får dessa djur sina namn. Tre ålar som ser liknande ut med så extremt olika namn.
Ja, ja, det är en rimlig fråga.
Sen kan man också undra hur många djur det vi inte vet om existerar. Alltså, man kan ju tänka sig alltså, ute i haven och sådär som vi har.
Ja,
har vi faktiskt
mängder,
jättebra koll mängder. På.
Vi upptäcker ju nya arter hela tiden.
Ja.
Mestadels det, insekter, men ändå.
Ja, precis. Det kan man ju upptäcka vart som helst nästan.
Mm. Alltså, ja, men det var så, hörde något... så här ska man inte ens säga, för jag kommer ju inte ihåg någonting. Ja, det egentligen. Men jag hörde någon statistik på en... normal bakgård på eller bak, vad heter, trädgård heter det på svenska. I England så har man så här många okända arter.
Det var med i QI.
Det var en
brittisk biolog som gjorde det, att hon kom på bara att hon borde kolla sin egen baksida och så bara skärmar väl av på något sätt och så bara kollar de igenom baksida. Allting de hittade där och hittar flera nya, typ 20 nya arter och grejer.
Men det är helt galet.
Ja, evolution sker ju så pass fort, just speciellt hos insekter, eftersom deras livscykler ofta är så korta.
Precis.
Så artbildning och så sker väl ganska fort där, så att det, ja, det är fascinerande.
Absolut. Ja.
Ja, vi ska avsluta den här ronden med lite statistik som är intressant. 2011, när Obama var president, så frågade Public Religion Research Institute en massa evangeliska kristna om en president som betett sig omoraliskt privat kunde bete sig moraliskt och korrekt då som president. 30% svarade att det kunde en sån kandidat göra. Den kunde alltså bete sig korrekt in office, så att säga, då, om den inte betedde sig moraliskt utanför. Förra året så ställde gruppen samma fråga igen, återigen till evangeliska kristna, och de är ju som bekant Trump-supporters, ganska många av dem. Så hur många då svarade att en sån person kunde bete sig etiskt som president? 72%.
Jaha, ja.
Så vissa har helt enkelt så mycket moral att den blir dubbel.
Fy fan vad fult. Ja,
men det är så.
Ja.
Man skäms ju.
Ja. Får vara flexibel. Vi ska gå vidare till diskussionsronden. En väldigt kort diskussionsrond idag. Vi har egentligen bara det här att prata om. Men förhoppningsvis så kan det vara lite underlag till diskussion i alla fall. Eller i alla fall så att det är väldigt intressant för forskning som har gjorts. Det är så här att det är ett gäng forskare och bland annat då faktiskt en präst. Så, och det här knyter an till en väldigt viktig poäng här. De har tittat på det här med övergrepp inom katolska kyrkan. Och en av de här prästerna då, som heter professor, han är Des Cahill heter han, som är präst, men han upptäckte då under en sån här utredning, en sån här, om övergrepp då, att han hade jobbat väldigt, väldigt nära en person som var misstänkt då och sedermera visade sig då hade förgripit sig på barn. Mm. Och hans reaktion på det var inte att oj, 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 det här måste vi gömma, utan hans diskussion, eller hans reaktion var att nu måste vi ta reda på vad beror det här på och hur kan vi lösa det här problemet. Så han är med i den här gruppen då av forskare då, så som undersökt då, vad beror det på att det är att det förekommer så mycket övergrepp inom just katolska kyrkan. De har alltså gått igenom då jättemycket. De har gått igenom polisrapporter, de har såna här Royal Commissions då, som de har då, som de får en sån här inquiries då, alltså såna här som blir om det händer några större grejer och så. 26 sådana har man gått igenom. Från Australien, Irland, England, Kanada och Nederländerna från 1985. Så det är alltså alla typer av, det är dels då de här Royal Commissions då, men det är också som sagt polisrapporter och andra saker, rapporter som har kommit in till, direkt till kyrkan och så här bara. Man har gått igenom jättemycket material. Och det är alltså så att de har ju tittat på då egentligen att dels då hur vanligt är det, men också då framförallt till då egentligen vad är det som orsakar det här, och hur skulle man kunna komma åt det. För att vad det kan handla om också är egentligen att man vill på något sätt ge kyrkan kanske då verktygen som behövs för att de ska kunna hantera det här på ett korrekt sätt. För att man har ju sett ganska mycket då att kyrkorna, alltså kyrkans företrädare, kanske föredrar att skjutsa under mattan istället för att riskera på något sätt kanske att göra fel gentemot kyrkan. För att de sätter ju i regel kyrkan högre över staten på något sätt, va?
Mm.
Mm.
Något som jag tycker då är ganska, det talar lite till det här vi pratade om förra veckan, när man, ett kommunalråd som hade kallat katolska kyrkan för världens största pedofilorganisation. Den här rapporten då som de här personerna har satt ihop då uppskattar då att av kyrkans clergy då, alltså de som tillhör den här segmentet i kyrkan då, så är det alltså mellan 1950 och år 2000 så är det alltså 7% som har förgripit sig på barn.
Men alltså det, ja.
Och
det är så jävla sjukt.
Ja. Och det här är någonting som de själva kommer fram till. Man hade ju tyckt att 1% var fruktansvärt högt. För förstå vad mycket folk det handlar om då. Men ja, ja. Alltså 7%. Och då är det så att dels är det då, när man tittar på det, man säger att hur kan det här förekomma och hur kan det bli på det här sättet, så är det egentligen då den absolut största, dels är det så strukturen kyrkan har gör ju att väldigt många kan jobba ostört så att säga, de har inte så jättemycket koll på sig, och det gör då att de kan jobba utan och göra såna här grejer utan att bli påkomna. Och när de väl blir det så föredrar kyrkan att sopa under mattan istället för att säga att ja, visst han håller på så här i 30 år. Men de pekar då på att den största enskilda faktorn som påverkar väldigt mycket, det är celibatet som prästerna har.
Jag känner mig inte jätteförvånad.
Nej, definitivt inte. Det ska man väl kanske inte göra. Men det är ju en sån grej som kanske fler och fler nu börjar lyfta röster för även inom kyrkan då, förhoppningsvis att det kan vara läge att lyfta det. För att, om inte annat, för att komma åt det här problemet. Det känns väl som skäl nog egentligen att göra det.
Ja, definitivt. Men samtidigt tycker jag också att det låter också så himla konstigt. Det är inte så här, jag har väldigt svårt att tänka mig att, även om jag aldrig fick ligga med någon resten av mitt liv, att jag skulle börja tända på barn. Nej. Det känns liksom så jävla främmande oavsett vad.
Ja, men precis.
Mm.
Så det, nej, jag håller med. Och det är, för att det de också konstaterar här, det är att en viss procent av de här förövarna är ju kvinnor också. Det är ju alltså nunnor som gör de här grejerna. Mm.
Men vad jag tror vi missade när vi argumenterar som du gjorde det här, Frida, det är att en tillräckligt stor grupp människor som utsätts för det här, så finns det personer där i som har läggningar. Alltså, vi kan inte utgå från oss. Vi är så pass få och utgår från mig. Nej, men jag skulle ju inte. Men en tillräckligt stor grupp människor, så finns det en så stor variation. Och när man då applicerar det här påtvingade celibatet ovanpå det, så, och den här secrecy-delen av det, så får de utrymme att göra det. Det är svårt.
Ja, men säkert. Och det är väl många säkert som har blivit utsatta själva också. Och ja, det verkar ju vara en konstig,
ja, speciellt,
som säger, en konstig liten sammanslutning.
Ja, men det är en, och det blir ju det, att det blir ju på något sätt, på, alltså man måste ju säga någonstans att det blir en kultur av det.
Ja, precis.
Och är man uppväxt inom den kulturen, så kan det säkert också färga en. Alltså man, som du säger, om man är utsatt för de här övergreppen, så är det säkert större risk att man utsätter andra för dem också.
Ja, i alla fall när det blir så pass normaliserat.
Ja.
Att det är så här, det är ingenting man åker i fängelse för, eller som man blir liksom, det är ingenting sånt.
Ja.
Utan det är bara, man kanske får byta arbetsplats, men inget mer än så.
Nej, precis. Och det är ju då också att ett stort problem som de har här då, som katolska kyrkan har, det är ju det att katolska kyrkan har ju bekännelsen. Alltså synda, man bekänner sina synder, va? Och det har ju inte övriga kyrkor, utan det är ju liksom katolska kyrkan som har det. Och då är det så att den, eller 1910, så var det påven Pius X som sänkte, jag vet inte från vad, men han sänkte bekännelseåldern till 7 år. Och det här gör då att fler barn utsatts, för att när de hamnar i det läget att de att de kommer in i bekännelsen och berättar om övergrepp, så ser katolska kyrkan det som att då får de inte berätta om det här för någon. Utan då håller de det för sig själva. Hade man inte suttit i bekännelse och så att säga sagt till någon, då hade det varit en helt annan sak.
Men det är ju en jävla konstig grej då. Om barnet alltså själv säger att jag har blivit utsatt för det här och det här. Det är ju ingenting som barnet har gjort.
Alltså, exakt. Och den här prästen då, Cahill, här, som är med i det här, han argumenterar för, i den här rapporten då, att om ett barn berättar i bekännelsen att barnet har blivit utsatt, så har ju inte barnet syndat.
Nej, precis.
Och därför så bryter man heller inte den här bandet då, den här tystnadsplikt och så här, bara för att man går till polisen, säger han då. Och tänk om det också då kanske kunde bli en dogm då inom kyrkan, att kanske påven kunde säga att nej, men så är det. Säger ett barn någonting, så får ni faktiskt gå till polisen. Då ska ni gå till polisen.
Ja. Det kan, tycker jag att man ska förutsätta den från början, men tydligen inte.
Nej. Ja, precis. Det är ju det som gör det så konstigt också. Mm. Man kan inte föreställa sig den inställningen. Jag kan inte göra det. Jag kan inte förutse att det fungerar på det här sättet, för jag kan inte föreställa mig det tankesättet.
Nej, och jag menar, det är väl inte konstigt att om barnen då inte heller berättar för någon annan, för uppenbarligen så tror de att det här är någonting skamfyllt, det är någonting som jag har gjort fel, berättar för den här personen och bara så här, ja, det här är ju vår lilla hemlighet.
Ja.
Det är ju klart att det inte kommer vidare någonstans då.
Det var en slutsats i den här, och det, vad heter det, bör vi också bemöta eller ta upp på något sätt då. I rapporten så står det så här, jag kan läsa innantill då. Alltså hur vanligt de här, vad heter det, övergreppen är då, vad de beror lite på. Så säger de då först här, vi ska se här bara så att jag tänkte så jag får med allting här. Rapporten i alla fall, jag behöver inte läsa för det är massa styck uppdelat här, men rapporten säger i alla fall att benägenheten hos prästerna för att förgripa sig på barnen på det här sättet då var större hos dem som var antingen sexuellt förvirrade då än eller i förnekelse mot sig själva då rörande sin egna homosexualitet. Men då är det, finns en Dr. Judy Curtin då som hon jobbar med forskning just på sexövergrepp överlag. Mm. Och hon säger då, då att det, evidensen är helt, helt på det tydliga med att sexbrott som involverar barn och pedofili har absolut ingenting med homosexualitet att göra.
Nej.
Så att homosexualitet är en sån liten ursäkt då som kyrkan gillar att servera upp.
Men de, det är ju liksom, de är ju världsmästare på dumma ursäkter. Det är ju...
Ja. Men de, hon är i alla fall väldigt, väldigt, väldigt tydlig med att pedofili och homosexualitet har
ingen... Jag tycker
liksom
det är sjukt
ingen...
att man ska behöva gå ut och vara tydlig med en sån sak. För det är...
Ja.
Jag blir trött.
Så att... Även om just den delen av den här rapporten då uppenbarligen går att korrigera eller och definitivt ifrågasätta så är det ju i alla fall, tycker jag, bra att man alltså går in på det här. För att det man ska komma ihåg är ju då att den här Cahill, då, den här prästen här som är med, är ju såklart inte ensam om i den katolska kyrkan till att vara emot att förgripa sig på barn. Och inte heller vara den enda som jobbar för att det här ska försvinna och att det här ska liksom spåras fram, att det ska visas. Och att det ska, så att det ska stå klart vilka det är som gör det här, så man kan sortera ut dem. Så att det kanske inte ska vara några, helst några pedofilpräster alls. Men det verkar ju som att de har ett ganska så digert jobb framför sig här. Ja. Och sen kan man ju
det
säga det
att... inarbetat i kulturen också på något sätt. Inte övergreppen i sig, men det här skyddandet och ursäktandet. Mm. Att inte ta tag i de här typen av saker. Ja.
Nej, så att känslan jag får... Är, liksom. Jag får lite den känslan, alltså så här att även om vi säger då att påven går ut imorgon och säger att okej, det här med att man ska vara celibat, det var inte så jättebra idé. Vi skippar det från och med nu. Och om ett barn säger någonting i bikt, rapportera på en gång. Till både oss och polisen. Det ska rapporteras hela tiden. Visst, med övergreppen skulle ju kanske gå ner med någon procent eller två. Men kulturen som har odlat fram det här är nog betydligt svårare än så att komma åt.
Ja.
Mm.
Så att, ja.
Tyvärr är det nog så.
Men i alla fall, så som sagt, det är ju bra att det tittas på ur det här perspektivet, vad kan vi göra åt det, snarare än att bara kolla att okej, här är det så här många som har utsatts för det här, här är det så här många, här är det så här många. Fokusera också, det är klart att det ska ju också fram, men fokusera också på, just för kyrkans del, vad den faktiskt kan göra åt det här och ska göra åt det.
Om man vill förlora hoppet alldeles så kan man kolla på Netflix-dokumentären The Keepers på det här temat.
Okay.
Den är riktigt jävla svart.
Det låter ju som någonting man vill göra.
Om man är sugen på det.
Känner man att man mår lite för bra? Så, ja. Men det är ju så, man ska ju inte rädda sanningen heller, så att det är väl bättre i så fall kanske på något sätt att veta hur världen ser ut. Men ja, det är ett bra tips för... Det kan vara värt att kolla in. Ja, inte så mycket mer diskussion. Jag tror
jag har av förklarlig anledning inte haft så mycket tid att sitta ner och
precis,
läsa.
Precis, och Frida har ju också varit dålig. Sämst nästan.
Ja. Det är helt otroligt att du överlever.
Ja, men fan, det blev ju ett avsnitt av det här i alla fall.
Ja, det brukar kunna bli det ibland sådär. Ja, men vi har någon bok att tipsa om, va, Henrik?
Nej, det är faktiskt inte bok, men jag vet inte vad jag ska stoppa in det. Det är nästan så långt att man kan räkna som en bok, men det är en artikel från Esquire.com.
Okay.
Det var ju nyligen ett visst antal år sedan Tvillingtornen föll och blev attackerad i terrordådet. Läst inte klart, jag blev avbruten i mitt läsande av den här artikeln. Men den var jättelång och jätteintressant. Det handlar om de här människorna som hoppade från tornen när tornen brann och innan de föll ner. Och hur är just en bild som är en väldigt bra bild. En man som faller och liksom riktad, han nästan dyker ner och verkar omfamna sitt öde på något sätt.
Mm, jag tror jag vet vad du menar. Ja.
Mm. Och en jättelång artikel om den här bilden, och inte bara en analys av bilden, utan man har försökt ta reda på vem var det.
Okay.
Och hittar, och kommer man in i USAs eller amerikanska personers motstånd mot de här bilderna. Alltså redan från början ville man inte se, man ville inte publicera. Så vi har sett en del av de här bilderna, men det verkar som, om jag förstår den här artikeln rätt, att man i USA inte publicerar de här bilderna av okay. människor som hoppar. Man vill inte riktigt låtsas om. Man ser någon som fegisar, ofta de som hoppar det. Man vill inte kännas vid att människor hoppade från tornen. Och det är någon psykologi i det som jag fann väldigt fascinerande.
Mm.
Och en intressant historia om bilderna, fotograferna som var där, vad som hände vid tornen, och även anhörigas reaktioner. Så när man då hittar vem det förmodligen var alltså på den här bilden, när man går till hans barn och säger nej, det är inte min far, den fegisen är inte min far.
Mm.
Fegis.
Ja, och jag förstår inte, och jag har inte kommit till slutet av den här artikeln. Den är lång, som jag säger.
Ja, det är det. Ja.
Intressant och fascinerande och gripande.
Mm.
Och väl värd att läsa. Därför kommer den som ett boktips, även om det inte är en bok.
Ja, mycket bra. Den såg, det var den bilden jag tänkte på. Så att, ja, intressant. Ja, då har vi ingen insändare idag, va?
Nej.
Där fick
jag har inte öppnat en tidning på en vecka.
Nej, precis. Men vi fick ju tips om en artikel i alla fall, det får räcka så. Tillräckligt nära.
Ja.
Toppen.
Ja, men då så.
Oj, vi klockar nog in under timmen.
Ja, vad bra.
Första gången den här säsongen.
Vad trevligt. Och med det då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du lyssnar på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.